Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hej, Anders Nyberg här. Stort tack för att du lyssnar på vår podcast Statsminister för en dag. En av den här säsongens stora nyheter är att vi kommer att bjuda in politiker till att vara statsminister för en dag. Och först ut är Benjamin Dosa, ordförande för det moderata ungdomsförbundet MUF. Kanske ser vi honom som ny partiledare för Moderaterna om ett par år. Kanske som statsminister, vem vet. Det får jag avgöra själva. Här kommer intervjun med statsminister för en dag, Benjamin Dosa. Till vardags känner vi honom som ordförande för Moderata ungdomsförbundet MUF, en post han har haft sedan oktober 2016. Han har studerat vid Handelshögskolan i Stockholm och drev för ett par år sedan kampanjen Stoppa förortsvåldet. Han är också vice ordförande i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd. Om ett par år är han kanske ledare för Moderaterna, men idag är han statsminister för en dag. Välkommen statsminister Benjamin Dosa.
Tack så jättemycket, jättekul att vara här.
Hur mår statsministern?
Jo, men statsministern har ju fått en kopp kaffe nu, så att det är utomordentligt bra.
Ja, det är definitionen av att det är bra, en kopp kaffe.
Ja, exakt. Ja.
Du har ju precis tillträtt här på din post som statsminister på din dag. Vad är det första statsminister Dosa gör?
Ja, det första jag gör, det är att kalla till mig alla ministrar och säga att nu blir det stora besparingar här. Nu ska vi få råd med väldigt stora skattesänkningar, så att nu blir det nedskärningar för hela slanten.
Okej, vad är det vi skär ner?
Nej, men man kan ju alltid prata om tårtbitarna eller osthyvlarna. Ska man osthyvla lite på allt eller ska man skära bort hela delar? Så? Och jag tror att man för att få ner statsbudgeten skulle behöva göra båda saker. Mm. Ta till exempel som kulturbudgeten. Ungefär 20 miljarder, det är ungefär mellan tummen och pekfingret hälften av allt som hela rättsväsendet får. Så här skulle man kunna skära rätt mycket på olika kulturbidrag som går till väldigt få för att istället investera i sig polisen eller sänka skatten.
Man kan ju tänka att kultur också kan vara trevligt inslag och kan också motverka brott kanske. Det är ju många som menar.
Mm. Ja, men det är jättetrevligt inslag. Men precis som när jag måste köpa ett nytt datorspel eller gå på bio, så måste jag ju betala det själv. Och ska man gå titta på opera till exempel, som kanske inte de som är mest kriminella ofta går på, så får man nog finansiera det själv. Det får inte vara subventioner som vi alla måste betala för ett fåtal ska få det bra.
Nu ska vi inte ha fördomar mot kriminella. De kan också gå på opera kanske. Jag vet inte. Okej, så att vi minskar kulturanslaget då i budgeten.
Ja, i stora drag så skulle vi behöva minska rätt mycket för att helt enkelt sänka skatten så att människor kan spendera det de vill spendera på helt enkelt.
Just det. Och varför ska vi sänka skatten? Varför är det så viktigt?
I grund och botten så tycker jag att det är en frihetsfråga. Det är klart att när Fredrik Reinfeldt och Anders Borg sänkte skatten, då pratade man mycket om dynamiska effekter och arbetsmarknadsstatistik och sånt. Och det är såklart också viktigt, särskilt i den dagliga politiska debatten. Men om man ska kosta på sig att vara lite visionär, så tycker jag i mångt och mycket att det är en frihetsfråga. Att det är du som har sparat, kämpat, ansträngt dig för att få de här pengarna, då ska du också få behålla mycket mer av det. Så att om jag fick vara statsminister för en dag, då skulle jag göra allt vad jag kan för att få ihop en skattesänkning.
Mm. Hur mycket pratar vi då för gemene man?
Ja, man skulle väl kunna kosta på
sig. Jobbskatteavdraget på just Reinfeldts tid var ju, man pratar ju 100 per månad för sjuksköterskor och sådär.
Exakt, det finns, det finns ju lite, jobbskatteavdragen var ju lite olika stora. De minsta var, låg väl på 15 miljarder och de största låg väl på, jag tror, närmare 30, inte riktigt 30 miljarder. Men det är klart att säg en 500 mer i månaden för de med små och normala inkomster. Så att jag skulle prioritera skattesänkningen gentemot de som har det allra knaprast i vardagen.
Ser vi att vi ska skära mer än någon annanstans än just kulturen?
Ja, jag tror också att vi skulle behöva, som sagt, osthyvla lite överallt. Jag menar, kulturbudgeten i all ära, men det är ungefär 20 miljarder på en över 1000 miljarder stor budget. Så det är klart att det är ju egentligen inte jättemycket pengar, utan ska man få ett rejält jobbskatteavdrag, som jag då har ambition för att få ihop, ja, då måste man också våga prata lite om till exempel A-kassa, sjukpenningen. Här har ju Socialdemokraterna gjort drivit igenom en hel del förslag att man, ja, men till exempel att man har höjt taket i A-kassan, att man kan få rätt mycket pengar där. Så att lite så, till synes kan det vara rätt små reformer, att man kanske har en bortre tidsgräns i sjukförsäkringen, att man kanske pillar lite på antalet dagar, kanske har en till karensdag. Bara en sån sak skulle kunna få ihop en rätt rejäl saftig skattesänkning, om man dessutom tårtbitar lite.
Det skulle också kunna slå hårt, tänker jag, för de som kanske inte, där en karensdag slår hårt redan mot ekonomin.
Ja, eller det man ser i andra länder som har fler karensdagar, man kan ta Kanada, man kan ta Holland, det är ju att folk är på jobbet betydligt mycket mer. Och det är klart att är man sjuk, riktigt sjuk, det är klart att man inte ska behöva jobba då, men det ska också finnas en förväntansbild att man ska göra rätt för sig, att man ska sträva efter att vara på jobbet så mycket som möjligt, annars kanske man inte är på helt rätt jobb, helt enkelt. Men det är ju de sakerna man måste pilla i för att få råd med en skattesänkning. Jag tänker inte tumma på försvaret, jag tänker inte tumma på, säg, polisen och domstolarna, och heller inte på välfärdens kärna. Jag tycker absolut inte att vi ska lägga mindre pengar på, säg, skolan, på vården, på omsorgen. Utan det handlar i stora drag om saker som man kanske inte alls behöver göra. Som sagt, ta opera. Jag tycker att det är jätteviktigt. Det är klart att det ska få finnas ett operahus i flera kommuner och städer runt om i världen, och Sverige för den delen, men det kanske inte vi som skattebetalare som ska subventionera dem. Ta som olika typer av försäkringssystem, behövs också, jätteviktigt, men vi kanske har lite för generösa bidrag just nu. Så att, kan man osthyvla lite på bidragen, kan man tårtbita bort vissa delar som vi överhuvudtaget inte ska göra. Ta bara en sån sak som att det är gratis, eller ja, gratis, det är skattesubventionerat att gå på statliga museum. Bara en sån sak, om man skulle införa en avgift där, så skulle det bidra till den här skattesänkningen som jag skulle driva igenom.
Mm. Om vi tittar lite framåt då, statsminister Dosas vision för Sverige. Nu har vi pratat det första vi ser, men vi tittar framåt då, visionen. Hur ser den ut?
Ja, då skulle jag vilja utveckla lite, vad tror jag kommer hända i Sverige, säg om 5, 10, 20 år? Jag tror att det som kommer hända är, man ser megatrenderna som automatisering, digitalisering, robotisering, men så här gigekonomier, att unga nu kanske driver eget bolag och så har de kanske 4-5 olika gig som de sysslar med. Vilka jobb kommer överhuvudtaget finnas om 10, 15, 20 år? Jag tror att rätt mycket kommer robotiseras bort. Det är bara att titta på kassorna på ICA och på Coop, att det är rätt många jobb som bara har försvunnit där. Självkörande bilar, vad kommer hända med de taxichaufförer, lastbilschaufförer, busschaufförer som om kanske 20-30 år inte har någon arbetsplats? Så att jag skulle faktiskt våga och vilja liksom ta spjärn och fundera kring, filosofera lite kring de frågorna och vad ska vara liksom mitt och det moderata projektet i den nya världen. För att jag tror att det kommer leda till att vi har en medelklass som gröps ur, att det är kanske större skillnader. Hur ska man förhålla sig till ett sånt samhälle? Då kanske det moderata och mitt projekt som statsminister blir att se till att det här samhället ändå hålls ihop, att det är lätt att göra klassresor, att den sociala rörligheten blir mycket starkare. Här handlar det ju såklart mycket om utbildning, att man lätt ska i början av sin karriär, men också under karriären. Säg att du har ett jobb som inte finns om 20 år, ja, men då måste man också våga prata omställning. Så att min vision för Sverige, det skulle i så fall vara att våga helt enkelt fundera lite kring de riktigt stora frågorna. I dagsaktuella politiken blir det väldigt mycket bråk. Det är vi och dem och det är polemik och det är Socialdemokraterna. Och hur gynnar det här Sverigedemokraterna? Men jag skulle faktiskt våga fundera lite kring de stora frågorna.
Varför tror du att man inte gör det idag då, på samma sätt?
Nej, men mycket handlar ju om att man måste förhålla sig till ja, men hur ser riksdagsmandaten ut här och nu? Vad är aktuellt? Vad skriver tidningarna om? Och då blir det ju, ja, när alla pratar om det, tidningarna, när politiker pratar om samma ämnen, då är man väl rädd för att förlora om man lyfter blicken lite. Och om man ska vara helt ärlig, vi har ett stora problem i Sverige idag, och då kanske man måste gräva där man står också. Man har ju bara x många timmar per dag, man har bara x mycket fokus. Och om man tar för mycket fokus på att titta på, ja men, vad ska vi göra om 50 år, så kanske man inte förmår sig att lösa de problemen som man har här och nu.
Bör vi ha mer vision i politiken, tycker du?
Ja, men det skulle jag definitivt vilja ha. Jag skulle säga att politik handlar om både principer och pragmatism. Alltså, och både se verkligheten här och nu, men också ha lite principer vad man vill med ett samhälle med Sverige kommande, säg 30-40 år. Så det skulle jag definitivt säga är jätteviktigt. Och också gentemot väljarna. Det blir en helt annan tydlighet om man vet att, ja men okej, jag förstår att, säg då Moderaterna eller Socialdemokraterna, ni kan inte, eller ni vill inte hit nästa månad, nästa mandatperiod, men jag kan ändå se en färdriktning. Då blir det också mycket lättare för väljarna att bestämma sig, ja men vad är jag för någonting? Är jag centerpartist, är jag moderat, är jag socialdemokrat?
Mm. Men att så första steget i visionen är att faktiskt börja prata lite visioner som statsminister, och du nämnde 5, 10, 15 och kanske 50 år också har du nämnt. Men vad är statsminister Dosas egna vision då?
Ja, visionen, som sagt, jag tror att rätt mycket kommer hända på arbetsmarknaden, och det skulle jag säga är grunden till allting. Om folk inte jobbar, ja, då kan vi inte prata skolpolitik, då kan vi inte prata försvarspolitik, då kan vi inte prata någonting egentligen, för att det är alla som jobbar som försörjer det gemensamma. Så att arbetsmarknadsfrågorna tror jag är helt avgörande för att kunna ha någon politik överhuvudtaget att förhålla sig till. Och här ser jag faktiskt, det är klart att det finns stora möjligheter i den här nya digitala robotiserade världen, men det finns också otroliga utmaningar vad människor ska jobba med helt enkelt. Så att jag ser ett Sverige då om säg 30 år som är konkurrenskraftigt, som ändå lyckas stå emot de stora bjässarna, Kina, Indien, som kommer in på världsarenan. Jag ser också att vi har en dynamisk ekonomi som förändras väldigt snabbt, som hänger med. Ja, men när det kommer en ny disruptiv teknologi, då kan vi också ha förmågan att snabbt ställa om och anpassa oss efter det. Säg tiotusentals människor som snabbt kan då gå vissa omställningsprogram till exempel och jobba med någonting helt annat.
Men du nämnde ju robotisering och automatisering och sådär, och många arbeten kanske försvinner som en effekt av det. Bör vi införa någon form av inkomstskatt på robotar?
Ja, det är ju alltid, jag har hört den, man har läst om det i Dagens Industri och Veckans Affärer och så. Och det är klart att problemet med någon typ av robotskatt blir ju att den måste vara global i så fall. För om ett enda land säger nej, men hos oss så har vi ingen robotskatt, då kommer ju i princip all, eller väldigt mycket av produktionen och väldigt mycket av den här teknologin förläggas just där. Vilket gör att Sverige som land tappar otroligt mycket i konkurrenskraft. Tror jag att det är realistiskt att vi hamnar där? Nej, det tror jag faktiskt inte. Jag tror att det är väldigt, väldigt svårt att nå dit. Så jag tycker inte Sverige ska, ja, den som är för en robotskatt skulle väl säga visa vägen, men jag tror att det snarare skulle kraftigt försämra Sveriges konkurrenskraft och ser att det hade varit rätt farligt.
Mm. Vad tror du vi hittar de nya jobben någonstans då? I vilka sektorer?
Jag tror att rätt mycket service kommer det vara. Att man helt enkelt gör både mer komplexa men enklare tjänster. Ta bara en sån sak som att köra hem mat. Det har ju exploderat de senaste åren. Uber Eats och Foodora och finns ytterligare någon variant av det. Jag tror att mer sådana enklare tjänster, men också mycket mer komplexa. Jag tror att nöjesindustrin kommer att explodera. Jag tror också att man kommer ha de som är mest produktiva i samhället, de kommer ju säkert jobba mycket, mycket mindre. Det här är väl kanske lite kontroversiellt att säga som moderat, men så här 6 timmars arbetsdag för det mest produktiva, säg 5-10%, tror jag inte alls är omöjligt om 10-15 år. Vad ska de då hitta på, de här timmarna som blir över? Jo, spela mer tv-spel och gå på shower och hitta på saker som är kul för sig själv och familjen. Och då måste ju någon tillhandahålla de tjänsterna också.
Men de ska få betala för det själva.
De ska betala för sig själva. Och det gör ju också att det skapar jobb. Då kan ju andra människor Kanske de som är nya i Sverige helt enkelt ha ett jobb att gå till istället för att leva på bidrag eller för att jobba svart.
Du, om vi ska kunna genomföra det här då, så behöver vi en regering. Regeringen Dosa. Hur ser den ut?
Oj, oj, oj. Leif GW Persson, justitieminister. Få ordning och reda på polisen där. Det är ändå viktigt med det. Finansminister. Vem? Vi får hjälpas åt lite. Jag tar in dig som senior advisor här. Vem? Vi behöver någon som är stram med pengarna. Vem är...
Ja, det finns ju ett socialdemokratiskt exempel som heter Gunnar Sträng.
Ja, Gunnar Sträng. Von Anka kanske man skulle ha, som är väldigt konservativ med skattebetalarnas pengar. Så Sträng eller Von Anka skulle man kunna ta. Vad finns det mer för ministrar? Utrikesminister, ja men då kallar vi hem Carl Bildt igen som får ut och rädda världen. Och jag tror att han saknar den posten rätt mycket också.
Tror du det?
Ja, det tror jag. Det känns som att han nästan inte riktigt har... Det har inte sjunkit in att han inte är utrikesminister längre. Det ser man på i sociala medier och att han är ute och reser så mycket. Jag tycker att han har gjort sig förtjänt av att komma tillbaka och göra insatser för Sverige igen.
Mm. Känner ni varandra, du och Carl Bildt?
Känner och känner, vi är ju bekanta, vi är aktiva i samma parti, så att det är klart att man träffas ibland.
Du snabbt slängde du dig med Leif GW Persson där. En person som inte har en politisk bakgrund.
Nej.
Är det viktigt?
Det är klart att det är den kompetensen och den erfarenheten är viktig för att kunna navigera sig bara i riksdagen, kunna navigera och interagera med journalister på ett ja, ändå politiskt sätt. Så att jag tror att det är jätteviktigt. Men behöver alla ha det i alla lägen? Nej, det tror jag i och för sig inte. Ta Stefan Löfven, han var ju fackföreningsordförande och kommer in och blev statsminister. Hade han kunnat navigera kanske den första tiden vad gäller gentemot sin egen riksdagsgrupp och så på ett skickligare sätt om han hade varit politiker? Ja, möjligtvis. Men jag tycker ändå att han utifrån sin roll, utifrån sina värderingar ändå skött relativt bra. Så det är klart att det är en kompetens som alla andra. Det är klart att i branschen så är det bra med erfarenhet, men det är inte helt nödvändigt så.
Du har ju själv jobbat som politiker, eller jobbat, du är politiskt aktiv mer eller mindre hela ditt liv när man läser ditt politiska CV. Vad ser du din nästa karriärsteg för dig?
Jag jobbade på SCB innan jag blev förbundsordförande för MUF. Och drömmen är väl att komma tillbaka i någon analytisk roll på någon av bankerna. Sitta på makrosidan där. Så att det är väl tanken och också planen att söka sig tillbaka dit.
Inte längre upp i Moderaterna?
Nej, men jag kommer ju alltid vara politiskt engagerad på något sätt. Alltså jag tycker ju det är otroligt viktigt och känner att det är på många sätt är min skyldighet att bidra till att de här värderingarna och idéerna får spridning. Men sen ser jag mig definitivt inte som heltidspolitiker eller politiker till yrket. Utan jag ser mig som politiskt engagerad. Ibland kommer det vara som vanlig medlem i Kista Moderaterna där jag också sitter och delar ut flyers regniga dagar och försöker övertyga människor. Ibland kanske man twittrar lite eller skriver någon Facebook-status och ibland kanske man går in heltid som jag är nu. Men jag ser mig själv inte som politiker på det sättet.
Vi ska fokusera lite grann nu på Benjamin Dosa och statsminister Dosa. Om vi leker med tanken att vi öronmärker 100 miljarder kronor från statsbudgeten. Du får göra precis vad du vill med dem. Hur skulle du fördela pengarna? Vad skulle du satsa på?
Ja, 100 miljarder. Ja,
är det mycket eller lite pengar tycker du?
Nej, men det är rätt mycket faktiskt. Det blir så svårt när man inte själv har suttit med en statsbudget. Jag kan tänka mig...
Det är få som har gjort det.
Ja, exakt. Det är ju bara siffror. Ja. Är det mycket eller lite? Typ 10 miljoner. Det är ju våra öron. Det är ju jättemycket pengar. Men i statsbudget är ju det inte ens kaffepengar. 100 miljarder däremot, det är ju rätt mycket pengar. Som sagt, ett jobbskattavdrag kostar mellan 15 till säg 25 miljarder. Så att en fjärdedel av dem hade väl gått direkt till någon typ av skattesänkning, särskilt riktat mot dem med små och normala inkomster. Säg en fjärdedel hade väl gått till att förstärka polisen. skapa ordning där.
Och vad är det vi tänker då? Är det fler poliser då framförallt? Eller då, vad tänker vi?
Då tänker jag mig fler poliser, men jag tänker mig också att öka lönespridningen bland poliser. Det man ser nu är att det är jättemånga poliser som, så här, egentligen har vi inte, hade vi lyckats behålla alla poliser och rekrytera genom, ja, att väldigt många sökte polisutbildningen, då hade vi inte varit där vi är nu. Men nu ser man att inflödet till polisutbildningen är alldeles för litet, och att väldigt många går över till privat sektor. Man går över till olika säkerhetsbolag, säg Securitas och andra bolag, för att man tjänar bättre där helt enkelt, och villkoren är mycket bättre. Så att jag skulle delvis vilja ha fler poliser, men också för att få fler poliser handlar det om att ha en ökad lönespridning. Är man riktigt bra polis, kanske ett utsatt område, erfaren, bidrar till lugn, ordning och reda, tycker att man ska kunna tjäna rejält med pengar också, för att man är ju självaste grunden i rättsstaten Sverige. Och då måste man kosta på sig en slant till de poliserna.
Men vi ska inte privatisera delar av polisen?
Alltså det låter så kontroversiellt att säga privatisera delar av polisen, men i ärlighetens namn, om man ska kosta på sig att vara lite visionär, finns det vissa uppgifter som polisen gör idag som någon annan, säg privat aktör eller någon helt annan, hade kunnat göra? Ja, det tror jag faktiskt. Handlar det då om att använda våldsmonopolet och slänga in grovt kriminella i fängelset? Nej, såklart inte. Men det finns ju vissa, säg transporter, vissa transporter som idag polisen tvingas göra. Så att det finns ju vissa delar av det polisiära arbetet som jag definitivt tror att man skulle kunna, någon annan aktör, antingen någon annan offentlig aktör eller någon privat aktör skulle kunna göra.
Mm. Yes, det var två fjärdedelar av de 100 miljarderna. Vi fortsätter.
Säg en fjärdedel till på någon större skolreform. Jag skulle vilja se en ny lärarutbildning. Nu är den ju väldigt inriktad på pedagogik som socionomer och sociologer har tagit fram. Där tycker jag att den ska vara mer kvantitativt, empiriskt fokuserad.
Och hur menar du då?
Det jag menar är att nu kan det vara en socionom som har skrivit en uppsats eller en avhandling som han eller hon själv har tagit fram erfarenheter från. Ja, men jag har pratat, jag har intervjuat med lärare och jag har intervjuat elever, och de tyckte att mer elevdemokrati ledde till jättemycket mer kunskap, och så har han eller hon då skrivit det, och så baserar man stora delar av lärarutbildningen på den typen av kvalitativ forskning. Jag tycker istället att man ska använda kvantitativ forskning i hela lärarutbildningen. Helt enkelt, okej, men empiriskt, alltså, och då menar jag flertalet, säger att det här har visat sig på 10 000 elever, det funkar. Säg katederundervisning, vet vi av erfarenheter kvantitativt från olika delar av länder, men också från andra delar av världen, och men också i Sverige, att det faktiskt leder till ett ökat kunskapsintag. Då är det såklart att det ska, en större del av lärarutbildningen ska fokusera på just det. Så att en ny lärarutbildning, jag skulle också vilja se över skolpengen. Idag är det ju så, om jag är politiker då, säg landstingspolitiker, och så upphandlar jag bussverksamheten eller tunnelbanan här i Stockholm, och så vill du lägga anbud och du vinner den upphandlingen. Om tunnelbanorna är hela och rena, då får du lite mer pengar. Om de går i tid, då får du lite mer pengar. Om folk är nöjda, om omgivningen, folk är trevliga i spärrarna och så, då får du lite mer pengar. Om de däremot är försenade väldigt mycket, då får du mindre pengar, och så vidare. Skolpengen idag är ju bara baserat på antalet elever. Så om du driver en friskola eller en kommunalskola och du är rektor, det är egentligen enda incitament på pappret då, det blir ju att ha så många elever som möjligt. Och det är därför folk kan vräka...
Och godkända, är det inte så?
Exakt. Ja. Mm. Men det är ju därför folk kan vräka ur sig, ta körkort och jättegod lunch, allt som inte handlar om kunskap att göra. iPads, Mac-datorer. Eftersom allt bara handlar om att få in kvantiteten av elever, så många som möjligt. Här tycker jag att man måste styra om den skolpengen på ett tydligare sätt. Och jag tror att allt det här, nu vet jag inte exakt, men jag tror att det kommer kosta lite pengar att göra om de här stora skolreformerna.
Jag förstår sig om du inte har räknat på vad det kan kosta en Benjamin, de här satsningarna. Men om vi håller oss kvar vid skolan och det du säger, är det egentligen för vi har ju jobbar med friskolor i Sverige idag. Är det egentligen en uppgradering av friskoletänket du menar? Eller är det så att vi också ska dra ner antalet friskolor?
Nej, jag tycker att man, och där om man ska vara lite kritisk mot Moderaterna, man har varit företagsorienterad och för lite marknadsorienterad. Alltså friskolesystemet är ju inte en fri marknad. Och det måste man förstå. Om jag säger till dig, efter den här podden så åker vi till Elgiganten, du får köpa vad du vill, jag betalar det. Då hade du kanske köpt någonting helt annat än om du gick in på Elgiganten och själv var tvungen att betala för det. Och så är det ju på friskolemarknaden också. Alla marknadsmekanismer finns inte, och då måste man ju lagstifta och försöka styra det på ett bättre sätt så att det hela tiden premierar kunskap och kvalitet, akademisk kvalitet. Så att det är en uppgradering, att en helt enkelt en stor reform av skolpengssystemet. Jag tycker att de skolor som ökar kunskapsintaget mest, de ska få mer pengar, och de skolorna som missköter sig, de ska få mindre pengar. Och det skulle då i teorin kunna leda till mindre eller färre då friskolor, men det skulle också kunna leda till betydligt fler friskolor på bekostnad av kommunala.
Just det, för de kommer mätas på exakt samma sätt.
Exakt.
Mm. Behöver vi ha vinsttak i för friskolor och välfärdsföretag?
Det tycker faktiskt inte jag, men jag tycker att man borde ha någon typ av kvalitetsgolv. Så någon typ av golv, och om man dessutom styr om de här parametrarna i skolpengen på ett tydligare sätt, så tror jag att det hela tiden kommer premiera kvalitet. Men det är klart att oavsett om det är en kommunal skola eller en friskola som missköter sig, så ska man ju kunna få sin licens indragen, tycker jag självklart. Och här tycker jag kanske inte Skolinspektionen alltid sen friskolsystemet infördes har gjort sitt jobb.
Vi tar den sista fjärdedelen också av den här 100 miljarder. Resterande 25 miljarder då?
Ja, vad ska man lägga dem på? Är väl den stora frågan. Nej, men här, jag tänker mig väl kanske någon typ av lite mer pengar på försvaret. Kanske inte 25 miljarder i ett bräde, men säg en 5-10 miljarder. Vad skulle jag gjort med de sista pengarna då?
Och vad tänker vi försvaret? Det är bara allmänt bara mer pengar. Eller är det liksom lumpen, ännu fler ska göra lumpen?
Nej, det tycker jag verkligen
inte. Två JAS-plan, eller vad det räcker till.
Nej, men helt ärligt, försvaret är ju väldigt välskött idag, men de har för lite pengar. Det finns ju andra verksamheter i Sverige som har väldigt mycket pengar och som är misskötta. Men försvaret, givet den tajta budget de har, får faktiskt väldigt mycket pang för pengarna, om jag ska göra en pangreferens. Men så de behöver faktiskt mer pengar, och här tycker jag på sikt att man ska gå mot 2% av BNP, alltså NATO-kravet, och förbereda oss för ett NATO-medlemskap, och då behövs det mer pengar. Så säg en 10 miljarder mer dit. Vad skulle jag göra med resten av pengarna? Ja, kanske blir ett extra minijobbskatteavdrag också, eller förstärka det. Så vi hamnar.
Vi landar där ändå.
Ja, exakt. Ja. Vi börjar och slutar.
Men jag snappar upp det. Vi ska alltså gå med i NATO också.
Mm, det ska vi göra. Mm,
under statsminister Dosas ledning.
Exakt. Mm. Kanske till och med första dagen. Om vi ska återgå till den frågan.
Varför är det så viktigt?
Det är så viktigt för att försvara Sverige. Alltså, vi har inte förmågan att idag försvara sig sydöstra Sverige. Alltså Blekinge och Gotland framförallt. Det är där hotet är som störst. Och vi har inte kapaciteten. Och är man ensam så är man svag, är man flera så är man stark. Och jag tycker det är självklart att vi på ett närmare plan ska samarbeta med våra vänner i Baltikum, Tyskland, Danmark, för att kunna försvara oss själva, men också våra vänner.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans.
To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Du, hur skulle du säga att svensk politik mår idag?
Jag skulle säga att svensk politik faktiskt mår rätt dåligt. Det är väldigt mycket fokus på spelet. Förståeligt i och för sig. Vi har ju det andra partiet som alla måste förhålla sig till och fundera kring och inte få prata med. Så att jag tror att Sverigedemokraternas framfart har gjort svensk politik mycket mer komplext. Och också har smutsat ner politiken på ett helt annat sätt.
På vilket sätt då?
Nej, men man kanske i alla lägen inte vågar driva sin politik för att, ja, men det finns ju en risk att Sverigedemokraterna röstar för den. Jag menar, jag har ju själv suttit med i sammanhang där man kanske, så här, vi moderater tycker så här egentligen, men Sverigedemokraterna har ju tyckt det, så att då kanske folk tror att vi är Sverigedemokrater, så att vi vågar inte tycka det. Och jag vet att Socialdemokraterna har i vissa lägen haft exakt samma förhållningssätt. Att man liksom slänger den, vad ska man säga, drar det kortet mot varandra hela tiden, samtidigt som de som då röstar på Sverigedemokraterna, de känner ju att, ja, men de känner sig illa behandlade av, vad ska man säga, etablissemanget. Så att det är väldigt märkligt. Vi har ju haft liksom en tvåblockspolitik som nu ändå har blivit och utvecklats till det tredje block, och det är rätt få ändå som har riktigt förstått det, och det kanske inte har blivit helt stabilt än. Jag tror att om 10 år, då har det här nog stabiliserats. Då vet man hur exakt positionerna ligger, och så är det samma gamla höger-vänsterskala och konflikt igen.
Du tror vi kommer gå tillbaka? Alltså, till...
Ja, jag tror att vi går åt det hållet i alla fall. Och om då Sverigedemokraterna tydligt har tagit ställning och befinner sig i något block, eller om de för den delen fortsätter vara vågmästare, men så tror jag att folk ändå har accepterat den politiska strukturen som vi har nu och förstått och sett det. Men nu är vi inte där än, utan nu är det som ett stort gyttjebad där alla bara liksom slänger gyttja på varandra, och det blir väldigt lite fokus på det sakpolitiska innehållet och på just visionerna.
Hur tycker statsminister Dosa att vi ska hantera Sverigedemokraterna?
Det är ingen enkel fråga, men jag tycker att jag hade förhållit mig på samma sätt som Socialdemokraterna förhåller sig till Sverigedemokraterna. Det vill säga driva den egna politiken in i kaklet, inte vara rädd för att det finns en potentiell risk att Sverigedemokraterna röstar för. Jag brukar ta exemplet som könsneutrala äktenskap, alltså homoäktenskap. Det var ju Alliansen och Fredrik Reinfeldt som drev igenom det, med Vänsterpartiet med sin bakgrund och historia. De röstade för det förslaget. Det var ju inte som att vi backade då. Oj, 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 nej, men nu är de före detta kommunisterna för det här. Då är vi inte för homoäktenskap. Samma förhållningssätt borde man ha gentemot Sverigedemokraterna. Att man säger helt enkelt, nej, men vi är för sig hårdare straff, lägre skatter. Om Sverigedemokraterna också är för det, fine. Jag kommer inte dra tillbaka mitt förslag. Men jag kommer heller inte samarbeta med Sverigedemokraterna. Samarbeta, det gör man med sina vänner, de som ändå har samma grund att stå på, samma ideologiska bas. Visst, det skiljer sig en del mellan, säg, Moderaterna, Centern, Kristdemokraterna och Liberalerna. Men man har ändå samma grundsyn på individen, människan, marknadsekonomi, hur samhället ska se ut på ett ungefär. Men det är ju väsensskilt från Sverigedemokraternas syn, så därför kan man inte samarbeta med dem.
Mm. Du var ju en av dem som stack ut och krävde Moderaternas Anna Kinberg Batras avgång. Hur ser du på det då?
Nej, men det är klart att det absolut inte är någonting man vill tillbaka till eller någonsin behöva göra igen. Det var ju jättejobbigt, både av personliga skäl, personligen för mig, men också för hela organisationen. Alltså, det är ju jättemärkligt att man som ungdomsbund går ut och kräver någons avgång, och jag vet inte när någon gjorde det senast som uppförande. Så det är klart att det inte alls var roligt på något sätt. Men nu känner jag ändå redan nu att självförtroendet börjar komma tillbaka i hela partiet, och att man ser hyfsat positivt på framtiden då.
Mm. Du, om du själv fick frågan någon gång om att bli statsminister på riktigt?
Ja, jag hade väl nöjt mig med att bli kulturminister och avskaffa mig själv eller något sånt.
Men inte statsminister?
Nej, det är... Jag har laddat ner alldeles för mycket på Pirate Bay för att någonsin få frågan.
Du har för många lik i garderoben.
Ja, exakt. Ja. Jag skulle aldrig få frågan.
Du, det är ju val om ett år. Varför ska man rösta, tycker du? Eller ska man det?
Det borde man ju definitivt göra. För att det är ju bara så man kan påverka politiken. Alltså röstar man inte, så har man ju ingen rätt överhuvudtaget att klaga på att saker och ting i samhället inte fungerar eller att man är missnöjd med det. Så att det här är ju den enda chansen var fjärde år man har att faktiskt påverka politiken på ett så konkret och handgripligt sätt. Och det är ju, jag menar, det är jätteviktigt att rösta även i kommunvalet och landstingsvalet. Det är ju enorma frågor. Hur ska skolan se ut? Hur ska prioriteringarna mellan utgiftsområden se ut? Hur ska sjukvården, kollektivtrafiken? Allt hamnar ju, jag menar, allt avgörs ju på valdagen och kommande månader hur styret ser ut. Så det är superviktigt, det är klart man ska rösta.
Hur ska vi få fler att rösta?
Det är en svår fråga. Vi har rätt högt valdeltagande faktiskt i Sverige. Men jag tror att det är klart att Valmyndigheten behöver göra bra informationskampanjer. Jag tror att vi som ungdomsförbund har ju en plikt, vad ska man säga, samhällsenlig plikt att se till att unga väljare röstar. Jag kommer ju från Kista där man ser kring hela Järvafältet, alltså Tensta, Rinkeby, Hjulsta, Husby. Det är ju typ lägst valdeltagande, eller det är lägst valdeltagande i hela Stockholm, bland de lägsta i hela Sverige. Klart att här har man ju också en skyldighet från myndighetssidan, men också från de politiska partierna att informera varför det är viktigt. Jag menar, det är väl inte så svårt att egentligen tänka sig att, ja, men har man kommit från en diktatur, man har flytt från en diktatur, så kanske man inte är jättesugen på att rösta i politiska sammanhang. Kanske inte känner att det gör någon skillnad överhuvudtaget. Här har man ju som politiker då en skyldighet att faktiskt påvisa det.
Mm. Nytt för den här säsongen är ju att vi bjuder in politiker. Och där får vi infört ett nytt moment som heter Fem snabba. Så det kommer bli en lite kortare frågor och du får svara som du vill, såklart. Men det är statsminister Benjamin Dosa som svarar. Vi börjar. Tycker du att politik ska drivas av värderingar eller kunskap?
Värderingar.
Bör vi införa dödsstraff?
Nej.
Bör vi införa medborgarlön?
Nej.
Behöver vi en stat?
Ja.
Vem tror du vi ser som Sveriges nästa statsminister efter valet 2018?
Ulf Kristersson.
Tack för det, Benjamin Dosa. Det har blivit dags för tal till nationen med statsminister Benjamin Dosa. Svenska folket sitter bänkade. Varsågod.
Tack så mycket. Jag vill se ett Sverige där vem som helst, oavsett var man är född, oavsett om man är född i Kista eller på Östermalm, kan göra en klassresa, förändra sitt liv, att man är självständig från normer, självständig från de statliga tentaklerna, och att man kan påverka och helt enkelt avgöra sin egen framtid. Därför behöver vi också lägre skatter, vi behöver mindre politik och mindre politiskt inflytande över svenska folkets liv. Så att jag vill ha ett samhälle som hänger ihop, men där man kan påverka mycket mer själv och där man har friheten att ta sig dit man vill.
Statsminister Benjamin Dosa, stort tack för att du tog dig hit.
Tack för att jag fick komma hit, tack.
Håller du med Benjamin Dosa, eller gör du kanske inte det? Diskutera gärna avsnittet och vad du själv skulle göra om du var statsminister för en dag på poddcentralen.com/statsminister för en dag. Tack för att du har lyssnat. Anders Nyberg heter jag, och vi som har producerat den här podden, det är jag, Sofie Lundmark och Patrik Eriksson. Följ oss gärna på Instagram för det senaste om podden. Nästa vecka är vi tillbaka med en ny statsminister. Missa inte det. Ha en fin dag.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.